Jag vill hälsa alla välkomna till Korskyrkan ikväll. Vi hade här i Mölndal för ett par veckor sedan något som kallades för en hållbarhetsvecka som Mölndals stad var initiativtagare till. Och vi här i Korskyrkan, vi funderade lite grann på om vi kunde knyta an till den här temat på något sätt. Och det vi gjorde var att under den här veckan på lördagen så öppnade vi upp kyrkan för en bytardag. Och man kan säga att det var någon slags loppmarknad här som folk kunde komma och sälja sina saker och få någon slags återvinning på saker och ting på det sättet. Vi lever ju i samhället med ett väldigt mediebrus. Det är text och bild och film som kommer mot oss i en stadig ström. Och åtminstone jag kan ibland känna man blir lite granna trött på det här enorma utbudet. Och så kan man ställa sig frågan, vad är det av allt det här som man kommer att läsa eller titta på om 10 år eller om 20 år? Och då kan det ju vara lite spännande att nu få ta er med till någonting som har lästs och lyssnats till i 3400 år. Och det är ord som vi hittar i den 90:e psaltarpsalmen i Bibeln. Och den som har ställt samman de här psaltarpsalmerna någon gång har lagt in en liten kort ingress till den här introduktion till psalmen. Och där står det så här: en bön av gudsmannen Mose. Han levde för ungefär 3400-3500 år sedan. Och i den här bönen så talar Mose till Gud framförallt om hur det är att vara människa. Och här kommer alltså de här orden till oss 3400 år tillbaka i tiden, där Mose sitter någonstans och reflekterar över hur det är att vara människa. Och jag tror inte att han var så annorlunda än oss, även om han saknade internet och mobiltelefon och mikrovågsugn och motoriserade fordon. Så i grund och botten så tror jag att väldigt mycket är samma villkor för människan. Mose han börjar med att vända sig till den Gud som är bestående. Jag ska börja läsa här ifrån de första verserna. Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte. Innan bergen blev till och du skapade jorden och världen, ja, från evighet till evighet, är du Gud. Och sedan så kontrasterar Mose, han övergår till att kontrastera detta med människans villkor. Och här kommer det nästan varna på förhand att det här är ganska så, eller det här är väldigt ärliga och raka puckar. Du låter människorna vända åter till stoft. Du säger, vänd åter ni människors barn. Vi går under genom din vrede. Genom din förbittring förskräcks vi. Du ställer våra missgärningar inför dig. Våra hemliga synder i ditt ansiktes ljus. Alla våra dagar försvinner genom din harm. Vi slutar våra år som en suck. Vårt liv varar 70 år eller 80 om krafterna räcker. När det är som bäst är det möda och bekymmer. Snart är det förbi, vi flyger bort. Vem känner din vredes makt och din harm så att han fruktar dig? Låt oss inse att våra dagar är räknade så att vi får visa hjärtan. Låt oss inse att våra dagar är räknade. Snart är livet förbi. Det flyger bort. Och visst känns det ofta så här att ja, tiden går ganska fort. Ni vet, ibland så stannar man upp och säger, ja men det var ju nyss, det var jul, eller det var, känns inte som det var så lång tid som det och det hände, och så är det ett par år sedan. Och även om vi försöker ibland kanske hålla detta ifrån oss, så är det ändå så att livet inte är bestående, utan flyktigt och bräckligt, och i den meningen saknar hållbarhet. Men ett hållbart liv är ju något mer än bara mer och mer år. Det är inte bara existens vi söker. Vi är förstås intresserade av innehållet i livet. Och för många så är utbildning, jobb, karriär, familj viktiga inslag i livet. Men jag tror att vi ändå vill att det ska finnas något mera, något djupare. En mening, ett syfte. Det moderna livet så erbjuder oss mycket av nöjen och förströelser. Vi söker det. Men ibland så kan man ju slås av en känsla av ytlighet i detta. Kanske efter en hel kväll med Melodifestivalen till exempel. Och säger man, är det här slags liv som vi önskar att bevara, som vi vill ha mera utav? Och så är det en del människor som efterfrågar kanske någon slags andlighet, ett djup. Finns det något mer inom oss själva än den här knagande ytligheten som vi så ofta upplever? Något mer i tillvaron? Och en del människor kanske då söker upp Dalai Lama. Man vänder sig och provar yoga för att se om det kan ge ett mera djup i livet. Men vi har en knagande känsla av att vad det än är livet innehåller eller saknar, så glider det förbi. Och mot detta, som ju Mose ger väldigt mycket ord för, så ställer han ställer det mot den som är bestående. Och han uttrycker det så här, att från evighet till evighet är du. Det här är ganska ogreppbart, minst nu för mig. Till evighet, ja, det går lite lättare för mig att tänka sig. För det är lite svårt att tänka sig att det bara blupp, så liksom är allting slut. Men från evighet, jag tycker det är lite svårare. Men alltså Gud, han har ingen början och han har inget slut. Gud fanns, som det står, innan han skapade jorden och världen. Och i en av de här verserna som jag inte läste här, så står det att 1 000 år är i dina ögon som den dag som förgick igår. Och det tror jag inte betyder som så att tiden rusar ännu fortare för Gud än för oss. Att 1 000 år är som en dag. För vi kommer inte uppleva 1 000 år här på jorden. Jag tror att det är så här att Gud, han är bortom tiden, utanför tiden och kronologin. För oss kommer ju alltid sekvenser. Först det och så det och så det. Men för Gud, och det här svindlar tanken, så är allting ett nu. Och Gud, han är lika närvarande med Mose för 3400 år sedan som han är med oss här som sitter här just nu. Och denna, den eviga, om honom säger Moses, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte. Och det är lite häftigt att här sitter han för 3400 år sedan och tittar bakåt i tiden och säger från släkte till släkte. Han vittnar om att Gud alltid har varit en tillflykt, det fasta och bestående i en tillvaro av flyktighet. En tillflykt från intigheten i livet. Den här kosmiska ensamheten som jag tror att många ateister då och då upplever. Och så frågar man, ja, men det kanske finns något annat liv i universum, så vi inte är alldeles ensamma. Förgängelsen, allt det som är motsatsen till hållbarhet, är Gud en tillflykt. Men samtidigt, utifrån dessa orden från Mose, Bibelns ord, så tycks Gud också vara på ett sätt en orsak till våran beklagansvärda situation. Vi går under genom din vrede. Du ställer våra missgärningar inför dig, våra hemliga synder i ditt ansiktes ljus. Alla våra dagar försvinner genom din harm. Det här som kallas för missgärningar och synder, har det någonting med innehållet i våra liv att göra? Med kvaliteten, med djupet? Det som avgör om våra liv, oavsett hur långa de än skulle kunna bli, är något annat än bara existens. Hur skulle livet vara om det var radikalt annorlunda? Utan det som tycks uppväcka Guds harm och vrede. Ett par ord från Nya testamentet som jag har stavat mycket på, jag tror ger en nyckel här. Där står det: alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Alla saknar härligheten från Gud. Något blir fel. Det var inte så det var ämnat. Det Gud avsåg med människan, det hon en gång var, det är hon inte längre. Och istället för att bära på och att återspegla Guds härlighet, om vi nu så mycket kan föreställa oss det, så får vi en helt annan beskrivning av människan i Nya testamentet som inte alls är speciellt smickrande. Det står så här: eftersom de inte satte värde på kunskapen om Gud utlämnade Gud dem till ett ovärdigt sinnelag så att de gjorde sådant som inte får göras. De har blivit fyllda av all slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet. De är fulla av avund, mordlust, stridslystnad, svek och illvilja. De skvallrar och förtalar. De hatar Gud och brukar våld. De skrävlar och skryter. De är påhittiga i det onda. Ja, det kanske väcker reaktioner hos oss att läsa eller höra en sån beskrivning. Och man tänker kanske, drar man detta för långt? Är inte detta för kategoriskt? Det finns ju godhet och kärlek och tillgivenhet och offervilja bland människor. Det gör det. Och jag tror att det är glimtar av vad människan skulle vara. Det skulle vara allt detta helt och hållet och helgjutet. Som en del av gemenskapen med honom som allt detta goda kommer ifrån. Så annorlunda det skulle vara då med oss själva. Men vi kan inte förneka att vi är kapabla till det onda och att vi tänker och säger och gör det som är ont. Detta framkallar två slags reaktioner hos Gud. En har vi nämnt här, eller har nämnts i texten. Vrede. Det andra är kärlek. Det låter väldigt paradoxalt. Kan man vara arg och älska på en gång? Jag vill ta en bild. En förälder som är arg på sitt barn. Därför att barnet har handlat känslolöst och illvilligt mot ett annat barn. Det vore konstigt om den föräldern inte vore arg. Men jag tror inte vi kan ifrågasätta att föräldern sannolikt också älskar sitt barn. Gud är den som ser till att rättvisa skipas i tillvaron. Han är hela jordens domare. Han är vred på det som är emot hans egen natur. Han är vred på ondskan, men också på den som utövar det onda. Därför att vi är personligt ansvariga. Och ärligt talat, vill vi egentligen ha det på annat sätt? Om vi tänker oss en Gud och tror på en Gud, vill vi ha en Gud som är likgiltig för det onda? Eller En Gud som visserligen bryr sig om och reagerar på ondskan, men som är maktlös att göra något åt det och att verkställa rättvisa och dom. Vill vi verkligen ha en sådan Gud? Och Gud är inte sådan. Det är inte sådan vi lär känna Gud i hans ord. Men Guds sinnelag, det rymmer mera. Och det kan också beskrivas med det här gammaldags ordet barmhärtighet. Jag vill läsa några ord ifrån hur Gud har gett sig själv till känna genom profeterna, några av profeterna i Gamla testamentet. Så här skriver Daniel för ungefär 2500 år sedan. O Herre, du store Gud som inger fruktan. Vi har syndat och gjort orätt, varit ogudaktiga och upproriska. Vi har vänt oss bort från dina bud och föreskrifter. Du, Herre, är rättfärdig, men vi har dragit skam över oss. Men hos Herren, vår Gud, finns barmhärtighet och förlåtelse. Och en annan profet, Hosea, han säger så här, och där är det Gud själv som talar direkt genom profeten. Mitt hjärta vänder sig i mig. All min barmhärtighet vaknar. Jag vill inte låta dig känna min brinnande vrede. Ty jag är Gud och inte en människa. Helig är jag ibland er. Och med vrede vill jag ej komma. Men det var med vrede som Gud kom en gång. Det hände för 2000 år sedan, i tid och rum, och platsen var på ett avrättningskors. Och det beskrivs så här cirka 700 år i förväg utav profeten Jesaja. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld la Herren på honom. Och han fortsätter, Jesaja, med att beskriva detta. Det var Herrens vilja att slå honom, att låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer får han se avkomlingar och leva länge. Och Herrens vilja ska ha framgång genom honom. Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga. Och deras skulder är det han som bär. Därför ska jag ge honom det många som hans del. Och det starka ska han få som byte. Eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland förbrytare. Han som bar det många synd och trädde in i överträdarnas ställe. Det är alltså Jesus, Guds son, det handlar om. Den andra personen i treenigheten, gudamänniskan. Och här är Guds kärlek i aktion. En Gud som handlar i kärlek. Och det heter ju, ty så älskade Gud världen att han utgav sin enda son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Inte gå förlorad i djupaste mening. Räddad från förgängelsen, från intigheten, räddad från åtskillnaden från Gud. Innesluten i Guds kärlek och lovade att återfå den här förlorade härligheten ifrån Gud. Vem får ha del i detta? Den som vill, den som tar emot. Den som omvänder sig från sin ogudaktighet och den som tror på, litar på och som vi hör det här, lutar mot Guds eget ord. Den som tror på honom ska inte gå förlorad utan ha evigt liv. Överväg allt det här och en kort rekapitulation. Låt oss inse att våra dagar är räknade så att vi får visa hjärtan. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Vi går under genom din vrede. Men du har varit vår tillflykt från släkte till släkte. Hos Herren vår Gud finns barmhärtighet och förlåtelse. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld la Herren på honom. Den som tror på honom ska inte gå förlorad utan ha evigt liv. Hur vi ställer oss till Jesus Kristus, till Guds handlande genom sin son, det är den mest avgörande frågan som sker i våra liv. Därför kan man säga att om detta för dig ännu inte har skett ett ställningstagande till Jesus Kristus, så kan det som händer här ikväll vara långt mycket viktigare än det som händer i Sveriges regeringskansli eller i Vita huset eller i Kreml. Därför att där tror jag för det mesta i varje fall att man inte talar om det som har evighetsbetydelse. För C.S. Lewis, den kände författaren, han sa så här: det finns två kategorier människor. Det finns de som här i livet säger till Gud: ske din vilja. Och det finns de som en gång Gud kommer att säga till: ske din vilja. Och med det menas det bortval som människan har gjort i det här livet. Och jag vill uppmana oss alla att väldigt varsamt begrunda allt detta. Det berör ju oss själva och det berör andra människor i vår tillvaro. Nu ska jag sluta med att läsa några verser från våran sångbok. De här verserna har formen av en bön. Och kanske att du, när du hör de här orden, också hör ett eko från ditt eget hjärta och din egen själ. Och att det här också blir dina ord. Bar du min börda, led du min nöd. Gick du för mig i den bittraste död. Herre, vem är jag om jag försmår villigt att följa den stig där du går. Villigt att följa den stig där du går. Herre, förlät du synden jag gjort. Öppnade du mig en frälsningens port. Gav du min själ en sällhetens hamn. Skulle jag då ej bekänna ditt namn? Skulle jag då ej bekänna ditt namn? Sprängde du dödens bojor och band? Kom du med ljus från det levandes land? Slog du den död som väntar och mig? Herre, till vem ska jag gå utom dig? Herre, till vem ska jag gå utom dig?